Ja, väl mött igen i Jesu namn. Vi ska fortsätta då i Romerbrevets 10:e kapitel. Vi hade läst de 4 första versen igår och ska egentligen fortsätta från vers 5. Men för sammanhängens skull så tror jag vi ska läsa också de 4 första versen idag och för vi går vidare. Låt oss be samman i Jesu namn. Vi tackar dig, vår Herre och vår frälser, Jesus Kristus, du levande Guds son, att det står fast i himlen att vi är rättfärdiga för Gud i dig. Tack att du är blivit det vi skulle ha varit, men inte är. Tack att det gäller som om vi skulle varit och gjort det själv, det som du har gjort, Herre. Och jag ber att du vill oss få se det på ny. Vi tränger så till att du, Herre, lägger ditt eget ord in i våra hjärter. Herre, vi snackar så ofta om att vi ska komma in i ordet och glömmer att det är ditt ord som ska komma in i oss. Och jag ber dig, Herre, att du lägger ditt ord in i oss. Och ingen annan än du kan göra det. Så ber jag att du ger det in i mig som bär det fram och in i dem som hör på. Och att ditt ord blir det som det är sänt till. Och att det är ditt eget ord och inte ett annat, Jesus, som får virka i vårt förhåll till dig och våra medmänniskor. Amen. Vi läser då ifrån Romerne 10:1 i Jesu namn. Brödre, mitt hjärtes önske och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. För jag ger dem det vittnesbörd att de har nedkärhet för Gud, men icke med skönsamhet. För då de icke kände Guds rättfärdighet och strävde efter att grunda sin egen rättfärdighet, så gav de sig icke in under Guds rättfärdighet. För Kristus är lovens ämne till rättfärdighet för var den som tror. För Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det människa som gör dessa ting ska leva med dem. Men rättfärdigheten av troen säger så. Si icke i ditt hjärta. Vem ska fara upp till himlen? Det vill si förhämte Kristus ned. Eller, vem ska fara ned i avgrunden? Det vill si förhämte Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ordet är dig när. I din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord, det som vi förkynner. Och dersom du med din mun bekänner att Jesus är Herre, jag skulle egentligen stå att Jesus är Herren, och i ditt hjärte tror att Gud uppväckte honom från de döda, då skall du bli frälst. För med hjärte tror en till rättfärdighet, och med munnen bekänner en till frälse. För skriften säger: vär den som tror på ham skall icke bli till skamme. Det är ju ingen forskel på jöd och greker. Vi har alla den samma Herre som är rik nog för alla som påkallar ham. För vär den som påkallar Herrens namn skall bli frälst. Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvorledes kan de forkynne uten at det blir utsendt? Som skrevet er: hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Esaias sier: Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Men jeg sier, kjente da Israel ikke til det? Først sier Moses, jeg vil gjøre det nitkjære på det som ikke er et folk. På et uforstandig folk vil jeg gjøre det harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Kommer kapittel 11 da. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra. Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Eller vet ikke hva skriften sier på det sted om Elias, hvorledes han tre frem for Gud mot Israel. Herre, dine profeter drepte de, dine alter rev de ned, og jeg ble alene tilbake, og de står meg efter livet. Men hva sier Guds svar til ham? Jeg har levnet meg 7000 menn som ikke har bøyd kne for Baal. Således er det da også i denne tid en levning tilbake efter nådens utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Amen. Israel får det vitnesbyrd av apostlen at de har nidkjærhet for Gud. Og det er sant. Tenk bare på at alle barn kunne salmenes bok utenat da de var 10 år gamle. Vernepliktig alder i Israel på Jesu tid var 5 år, og de lærte alfabetet etter den 119. salme, hvor versene er ordnet efter alfabetet på hebraisk. Den lærte de utenat, og det er lettere på hebraisk enn på norsk. Den er bare på 176 vers, vet du. Og så leste de salmene og gikk igjennom dem, 5 salmer hver dag. Når du holdt på med det i noen år, så kan du det. Og den dag i dag skal det godt gjøres at du treffer en mann i Israel som ikke kan salmenes bok utenat. Det er ikke slik blant de kristne i Norge. Undervisningsministeren i Israel fortalte oss at de leser 1 time i Bibelen hver dag, fra første forberedelsesklasse til siste gymnasieklasse. Det er ingen bibelskole i Norge hvor de leser så meget i Bibelen. De har nidkjærhet for Gud. Man kan si hva man vil om Israel, men det er helt utrolig med hvilken nidkjærhet de omgås Guds ord. Altså det gamle testamentet. Men ikke med skjønnsomhet, sier apostelen. I sin nidkjærhet for Gud har de ikke den innsikt som Guds ord gir oss. Det som er skjønnsomhet. En innsikt som vi får av Guds ord, den har de ikke. Og følgen er at de kjenner ikke Guds rettferdighet. Og hva betyr det? Guds rettferdighet. Om jeg spør i en kristen forsamling i dag, hva er Guds rettferdighet? Det er det svært mange som ikke kan svare. Enda det står med rene ord. Og det er selve hovedemnet i Romerbrevet. Men jeg støter stadig på kristne mennesker som ikke vet det minste om hva det står i Romerbrevet. For det er så tungt å lese. Og da går det jo ikke an å lese det. Det er mange som bekjenner seg som kristne, som ikke gjør annet enn det man kan kalle mannakornlesning. Det er en usannferdig omgang med Bibelen. Tenk om du skrev om noe, og ga det ut, og i stedet for å lese det du skrev, så plukket du ut et ord her og der, Och så la de den meningen i det som de själv hade. Vad vill du säga om det? Och la mig nämna en ting i parentes, för den är så viktig. Man citerar bibelord och säger att Guds ord vänder inte tomt tillbaka. Men jag må ju se som sant är att svärt många bibelord som vi citerar och hör i förkynnelsen, de vänder tomt tillbaka. På de där lösrevna bibelcitater som blir brukt som uttryck för våra egna tankar. Det står inte det i Bibeln att bibelcitater inte vänder tomt tillbaka. Det står slik: ordet som går ut av min mun skall icke vända tom tillbaka. Det skall lyckligt utföra det som det är sänt till. Och husker du vad Jesus svarade fristaren? Människor lever icke av bröd alene, men av värt ord som går ut av Guds mun. Det betyder att vi må bruka Bibeln i den mening som det har i Guds mun och icke människor. Jag har till och med hört folk säga mer än en gång: jag vill knyta någon tanke till ett bibelvers. Så gör de det. Ingen människa som har bruk för det. Spörsmålet är: vad säger Gud? Och när vi förkynner Guds ord, vi som står här på talarstolen, så ska vi fortälla: så säger Herren, så talar Gud. Vi ska inte lösriva ett ord och bruka det som exponent för något vi själv menar. Vi kan inte stå som förkynnare och preka våra egna tankar. Därför är det så förfärdigt emot detta att man säger: den är den förkynnelsen, en annan är den förkynnelsen, en tredje är den förkynnelsen. Vi står för att tala Guds ord. Vad säger Herren? Och när det spörsmålet, här så talar om Guds rättfärdighet. Och vad säger Gud själv om det ordet? Vad betyder det? Det kan ju höras ut som det betyder att Gud är rättfärdig i sig själv. Men hvis du ser i kapitel 3 i Romerbrevet, så vill du uppdaga att Guds rättfärdighet, det betyder en rättfärdighet som vi får som gave från Gud. Vår Gud gör oss rättfärdiga överför ham själv. Men nu står det i kapitel 3, 21, är Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittnar om. Den är uppenbart utan loven, står det. Utan någon lov, står det nöjaktigt. Det som Gud kräver av oss, det som vi må vara överför Gud för att kunna bli godtatt, det som vi må äga överför Gud för icke att vara loven något skyldig, det har Gud själv gett oss som en gave från ham. Det kallas Guds rättfärdighet. Som Luther säger så träffar ni sin föreläsning om Rombrevet. Det betyder den rättfärdighet varvid Gud gör oss rättfärdiga överför sig själv. Så länge som vi är loven något skyldig kan vi inte få syndernas förlåtelse. Ett människa som är loven något skyldig får ingen tillgivelse hos Gud. Det är många som säger att bara du bekänner din synd för Gud så får du tillgivelse. Och så citerar de Johannes första brev kapitel 1 vers 9, att där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig och så vidare. Men det ordet, kära vänner, det är skrevet till troende människor, det som har tagit emot frälsen, har kommit till tro på Jesus. Du kan jag inte bruka det ord om dem som inte tror på Jesus. Det manglet inte på att jag bekände synder för jag var frälst, både för Gud och för människor. Det ger ingen syndernes förlåtelse. Det står fast och det borde bli förkynt, för det är Gud som säger i sitt ord att så länge som ett människa är loven och skyldig så får han ingen tillgivelse hos Gud. Och då blir en huvudsak: ja, men hvordan går det till att jag inte blir loven och skyldig? Jo, säger Gud, det har han ordnat. Och det ordnat vid troen på Jesus Kristus, står i Romerne 3:22. Det är för alla, tilltänkt alla människor. Och så är det över alla som tror. De som tror, de har tillägnat sig det. Och det grundar sig på att Gud stilte sin egen son fram som en nådestol vid troen. Som ett stedfortredende sonoffer alltså blir stillet fram. Det betyder i grundtecken att stillet fram som offer. Stilte han fram i hans eget blod. Soningsblodet. Som en nådestol vid troen. Vi har fått i Jesus något som står i en salme som jag har blivit glad i. Det står i ett vers. Vad Gud av mig har krävet, det har jag fått av dig. Det liv jag skulle levet, det levde du för mig, jag sagt till Jesus. Den död jag skulle lida på korsets trä du led. Den strid jag skulle strida i angst för mig, du stred. Den kalk jag skulle tömma, den har du tömt för mig. Mig skulle Gud fördöma, du blev fördömt för mig. Jag var av Satan bunnet, du Satan för mig bant. Min seger, den är vunnet i segeren. Du vant. I Jesus har jag fått allt det Gud kräver av mig. Han har tagit domen och straffen istället för mig. Han har tagit bort domen från mig. Och det har skett på den måten att han utslättet skyldbrevet. Det står egentligen handskrift som gick oss emot. Och det kommer att det står i han Mosebok att Gud skrev bokstaver med sin finger på lovens två tavlor. Och den handskrift, den har gått oss emot fördi vi har syndet. Och loven blir en dom över vårt liv. Och vi står loven skyldig på alla punkter. Men den har Jesus betalt. Han har betalt det vi var skyldiga. Han har gjort oss fri. Och inte bara det. Men han har varit och gjort det vi skulle ha varit och skulle ha gjort. Och det gäller för Gud som vi skulle ha gjort det själv. Han är blivit vår rättfärdighet överfor Gud. Och detta kallas med ett ord Guds rättfärdighet. I 2 Korinterne 5:21 står det slik i vår översättelse. Han som icke visste av synd har han gjort till synd för oss. För att vi skulle bli rättfärdiga för Gud i ham. Det står det slik i grundtexten. Han som icke visste av synd har han gjort till synd för oss. För att vi ska bli Guds rättfärdighet i ham. Nettopp det. Riktigt översatt. Vi blir rättfärdiga för Gud i Jesus. Och som Jonas var inne på igår. Helige, ulastelige, ustraffelige. För Guds åsyn. Icke vår egen person. Men för Guds åsyn i Kristus. Och så är det som fördöma av främmande och fiender. Ved sinnelag i de onde gjerninger eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, altså på korset, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Og sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lare det rokke fra det håp evangeliet gir. Kolossenserne 1:21-23. Det är Guds rättfärdighet. Israel var nitkärhet för Gud. De kände inte denna Guds rättfärdighet. Då strävde de efter att grunda sin egen rättfärdighet. Och där var de nitkärre. Det tog de allvarligt. Men de gav sig inte in under Guds rättfärdighet. För de hade inte den insikt som Guds ord ger. För Kristus är lovens ände till rättfärdighet för var den som tror. Jag har stadig i själesorg mött och möter framdeles och så snackar om att ja, men vi må gå lydighetsvägen. Och vi må gå lydighetsvägen helt till slut, säger någon. Då snackade jag att jag måste döpas om igen och jag vet inte vad. Da kan han bare svare en ting, at lydighetsveien har ingen slutt. Den som går lydighetsveien er under Guds dom. Han er under loven. Han er under Guds dom. Den veien tar ikke slutt uten et eneste sted. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Jeg ved troen på Jesus, jeg har den. Jeg har ikke denne rettferdighet før jeg tror. Og hvis en kristen skulle opphøre med å tro, så har han den ikke lenger heller. Hele veien har han den med troen. Som en motsetning til dette, så skriver nå apostelen i vers 5, at Moses, forstår det, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det er altså motsatt av Guds rettferdighet efter evangeliet, om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Så fortsatt han, men rettferdigheten av troen, en sier så. Rettferdigheten av troen, det er det samme som Guds rettferdighet. De som er rettferdige ved tro, de er frelst. De har evig liv. Man skulle tenke seg det når det står rettferdigheten av troen sier så, og så videre. At det kunne ha stått i vers 5, rettferdigheten av loven sier så. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men slik står det ikke. Det står at Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Derimot, om rettferdigheten av troen, der står det at den sier noe. Forstår du dette? Og det betyr. Hvorfor står det ikke at rettferdigheten av loven sier noe? Jo, den har aldri eksistert. Det har aldri eksistert et menneske som har gjort disse ting. Gud sier, og det er gjennom Moses han sier, at det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Den som holder budene har rett til evig liv. Den som holder budene har rett til all velsignelse. Det står klart i Guds ord. Jeg henviser særlig til 5. Mosebok kapittel 28, hvor du får dette i en sum. Den som ikke holder budene er under lovens forbannelse. Den som holder dem er under Guds velsignelse. Men nå er det det, skjønner du, at det har aldri eksistert noen menneske som har holdt budene. Unntagen en som heter Jesus Kristus. Han er syndfri. Det er det ene menneske som er syndfri. Han ble tilregnet alle våre synder. Fra Adam til det siste menneske på jorden. Dette ene syndfrie menneske. Han måtte bære på sitt legeme alt hva mennesker har syndet. Det var en byrde, det du. Og han kunne ikke stille det fra seg noe sted. Han var uten synd, og det står ikke så tydelig. Han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd. En tilregning. Han har holdt budene. Jesus Kristus, han har den retten til å leve som det mennesket har som har holdt Guds lov. Han har retten til den velsignelse som Gud tilsier det mennesket som holder budene. Men han er den eneste. Det finnes ingen annen. Dette førte Jesus inn under dommen og straffen. Der kunne det være meget å si. Og det har kostet ham, det kan ikke vi engang ane. Men tenk når Guds egen sønn, som menneske, sier, min sjel er bedrøvet inntil døden. Og bli her og våk med meg, sier han til Jakob og Johannes og Peter. Så går han frem, faller på sitt ansikt, og så roper han, Fader, er det mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Og den bønnen du, den tok en hel time å be. Og så det har vært for en time. Han kommer til disiplene og finner dem sovende. Og sier til dem, så var det ikke stand til å våke en time med meg, sier han. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet det er skrøpelig. Så går han bort annen gang, så sier han, å min far, kan ikke dette gå meg forbi? La skje din vilje. Og så går det en time til. Så kom han og fant disiplene sovende igjen, og så lot han dem være. Dess øyne var tunge. Så gikk han bort og ba tredje gang, og talte de samme ord, står det. Alt dette står i Matteus evangelium i kapittel 26. Og i Hebreerne 5, det står det i vers 7, han har i sitt kjøts dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Han spør, hva er det Jesus er redd for? Hva er han selv for? Hva er det som gjør at han kan si, min sjel er bedrøvet inn til døden? Det er ikke torturen. Den var fryktelig. Ja, fryktelig. Men det er ikke det. Det er noe som Jesus er alene om. Han skal ta Guds straff over synden. Lovens dom over synden skal nå eksekveres på Jesus. Det fører ham inn i selve døden, i fortapelsen, i selve helvede med all dets gru. Dit kommer Jesus, fordi det er vår straff som rammer ham. Og den som synder skal dø, og den døden dør Jesus. Men da dette rammer Jesus, så rammer det et menneske som holder mål etter Guds lov. Det er et eneste menneske som holder mål, og det er Jesus. Jesus har som menneske rett til å leve fordi han har holdt loven, oppfylt den. Han har rett til velsignelsen fordi han har holdt budene. Og så hender det at dommen og straffen rammer Jesus, og han dør selve døden. Så seirer Jesus over døden og helvete. Over hele fortapelsens gru, seirer han. Han holder mål. Og det viser seg at skriften sier, Gud oppvakte ham fra de døde. Vi skal gå tilbake igjen til Hebreerbrevets 5. kapittel. Og jeg siterte altså, han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og så står det, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han seiret. Gud oppvakte ham fra de døde. Et levende vitnesbyrd, at nå er synden beseiret, døden beseiret, djevelen er beseiret, verden er beseiret. Som Jesus sa, i verden er det trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Selve synden i vårt gamle menneske er beseiret. Han seiret. Han ble bønnhørt, han. Gud oppvakte ham fra de døde. Han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han måtte, skjønt han var sønn, står det videre, så måtte han lære lydighet av det han led. Og da han var fullendt, blir han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Og det betyr den språkbruken der, for alle dem som tror på ham og tar imot budskapet om Jesus. For dem blir han opphav til evig frelse. Vi sier av og til, jeg har hørt det sagt av og til i alle fall, at når han som var sønn trengte å lære lydighet av det han led, og meget mer trenger ikke vi til det. Likt må dere ikke si. Det er sant at vi trenger å lære lydighet. Men du og jeg, og alle mennesker, vi trenger å lære lydighet fordi vi er ulydige, vi. Men det trengte ikke Jesus. Jesus behøvde ikke å lære lydighet fordi han noensinne var ulydig, for det var han aldri. Men han måtte lære lydighet for å stilles på din og min prøve. Han måtte lære lydighet for at han skulle fullendes som din og min frelser. Han måtte gå igjennom det. Han bar som sagt våra synder på sitt legeme. Han måtte bära dem helt upp på tre och ta alla konsekvenser. Och det var ingen förmildrande omständigheter. För det han har segrat har vi fått det som Bibeln kallar Guds rättfärdighet. Genom den är vi icke loven något skyldig. Genom den står vi fri. Vi står rene. Vi står helige. Ulastelige, det betyder slik att Gud icke har något utsätte på oss. Vi står slik för Guds ansikt i Kristus. Det är blodets renselse. I oss själva är vi icke så rene. Men i Kristus är vi rene. Och för Gud, säger Luther, är det som det verken fantes ett eller ti bud. För alla bud är uppfyllt för mig när det gäller mitt förhållande till Gud. När det gäller mig och mitt liv, då önskar jag nog att vara den frommaste helgen. Och vi har fått en renselse i våra hjärtan, och det är ånens renselse som begynner i alla dem som tror på Jesus. Men ånens renselse är inte fullkommen hos oss ännu. Men den ska bli det. Vi vet att vi ska se ham. Vi ska bli ham lik. Ska bli det. Vi älskar det. Nu är vi Guds barn. Och vi vet ännu inte vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras, då ska vi bli ham like. Och vi ska se ham som han är. Och vär den som har detta hopp till ham, han renser sig själv, lika som han är ren. Ofta det blir blandat samman detta med blodets renselse och ånens renselse. I dig själv är inte du fullkommen ännu. Guds ånds renselse är inte fullkommen gjort ännu. Vi är inte syndfri ännu. Det säger Gud så klart. Det ska vi komma tillbaka till i en annan sammanhang där. Vi har både den gamla och den nya natur i oss. Men en dag ska det som sagt bli fullkommen. Vi ska se ham som han är. Och då ska vi bli ham lik. Här i tiden är vi inte det. Men i Kristus för Gud är jag fullkommen. Här manglar det ingenting. Det är detta som är Guds rättfärdighet. Därför är Kristus lovens ände till rättfärdighet. Och vär den som tror. Hvis du snackar om att du manglar så mycket lydighet och du manglar rätt, både rätt och hint, vad ser du på dig själv? Det är säkert sant att du manglar rätt och hint och mycket mer än du vet. Men hvis det skulle vara grund till att du fick vara en kristen, då är du förtapt. Och du regnar med dig själv, så går du förtapt. Det är inte något hopp. Du kan inte bli frälst på grund av Guds gärning i ditt hjärta. Men det är gjort. I Kristus är det gjort. Det är fullbrakt. Och du får denna Guds rättfärdighet, säger Romerbrevet 3 kapitel. För intet, utan någon lov, står det. Utan något du må uppfylla för att få del i den. Vi har höra. Förskönar du varför det står slik? Moses skriver om rättfärdigheten av loven. Det är människor som gör dessa ting ska leva med dem. Det är människor som inte existerat någonsin. Därför kan inte den vidna något. Rättfärdigheten av loven kan inte säga något. För den finns inte. Det är bara Jesus det. Men rättfärdigheten av troen, den vidner. Den säger så. Säg icke i ditt hjärta. Hvordan ska jag få fatt i Kristus alltså? Hvordan ska jag fara upp till himlen för att hämta Kristus ned eller ned i avgrunden? För att hämta Kristus upp från de döda? Guds son är kommit. Han är uppstanden från de döda. Han har segrat. Guds son är här. Du ska inte tänka öst och väst och norr och syd för att finna Jesus. Han är i ordet. Rättfärdigheten av troen, den säger så. Ordet är dig när. Det är troens ord, alltså evangeliet. Här är inte tal om loven. Du möter inte Jesus i lovens bud. Loven är Guds ord, lika mycket som evangeliet är det. Men loven är inte någon nådemedel. Den är tvärtemot ett fördömelsesmedel. Och det ser du i andra Korinther kapitel 3 och vers 6. Och det står att bokstaven, det är alltså loven, den slår ihjäl. Men ånden gör levande. Och som du ser i vers 17 står det, Herren är ånden. Det är sagt om evangeliet och frälsen, den gör levande. Men loven slår ihjäl. Och i vers 7 och i vers 9 där i samma kapitel så ska jag säga att det talar om en dödens tjänste och en fördömelsens tjänste. Alltså Gud har gett loven en tjänste. Och den tjänsten står ju att döda oss och fördöma oss. Slå oss ihjäl. Det gör loven. Den tar allvarligt med Guds ord. Jag blir slått ned. Och jag mister en värd tro på att det kan bli något av mig. Jag mister ett värt hopp om räddning under loven. Jag har också själv upplevt. Jag blev så klar över det. Jag sa det på min egen måte. Det var inte en riktig måte att säga det på. Men du skjønner nog vad som låg bak. Det är ju inte något stoff i mig att vara en kristen. Det är ju sant. Det är ju något som är umuligt för loven. Men jag blir inte en kristen med loven. Men med troens ord. Jag hörte mig till frälse. Med troens ord. Evangeliet. Budskap om Guds sön. Som kom i vårt sted. Som var oss simpelthen. Blev behandlet som oss. Så att vi ska vara i hans sted. Och bli behandlet som om vi är ham. Det är troens ord. Och rättfärdigheten och tronen säger ett och så. Ordet den är i din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord. Det som vi förkynner. Då kommer begrundelsen för det. Med din mun och hjärta. För där som du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Jesus Kristus, han är Gud nämligen. Han är ett verkligt människa som du och jag. Synfritt. Det mest mänskliga människa som har levt. Men detta människa är Gud. Han är Herren. Om du bekänner med din mun. Vet du vad bekänner betyder? Det är inte bara att säga någonting med mun. Det betyder inte bara att säga något som är ens hjärtesfråg heller. Det betyder att vi i vårt hjärte säger efter det som Gud har sagt före i sitt ord. Ordet bekänna betyder i grundtexten och si efter. Jag säger efter i mitt hjärte det som Gud har sagt föran mig, sagt för mig i sitt ord. I mitt hjärte gentar jag det Gud säger i sitt ord. Det bekänner. Jag hör om Jesus. Vem han är och vad han har gjort. Och detta tar jag till och så säger jag med min mun. Säger efter. Vad Gud har sagt före i sitt ord. Det bekänner. I ordets, i Bibelns språkbruk. Många andra ord för att bekänna också som man brukar i världsligt tal. Men det är detta skriften brukar här. Och som kallas kristen bekännelse. Eftersom du med mun bekänner. Alltså säger efter vad Gud har sagt före. Att Jesus, han är Herren. Och så i ditt hjärte tror, det vill säga i ditt hjärte stole på och förtröste dig på att Gud uppvakte han från de döda. Då kommer du till att bli frälst och den ökning. Och frälst betyder nå målet i saligheten, i fullkomligheten. Inte bara att bli en kristen, men nå målet. Komma väl hem. Jag vill spöra dig, är det inte det du gör? Du tror på Jesus. Du som med din mun bekänner att Jesus han är Herren. I ditt hjärte stoler du netto på att Gud uppvakt han från de döda. Du når målet du kära vän. Det säger Gud. Och med hjärte tror han. I rättfärdighet. Ikke med hodet. Du kan inte tro med hodet. Du kan bara vite något. Anta och mene. Det kan du göra med hodet. Men med hjärte. Det är något personligt detta att tro, vet du. Tro är inte en intellektuell sak, men det är en rent personlig sak. Med hjärtat tror en till rättfärdighet, och så med munnen bekänner en till frälse. Och skriften säger, vär den som tror på ham, ska det inte bli till skamme. Och du skönner att detta kan inte någon människa göra utan att det först har omvänt sig till Jesus och tagit emot ham och tror på ham. Det är ju ingen forskel på jöd och greker. När det gäller att bli Guds barn, bli en kristen, där är ingen forskel. Den utvärdelse som gäller Israel, den är alltså inte barnekorsutvärdelsen som vi talade om igår. Vi ska komma tillbaka till den imorgon. Men det står fast att det är forskel på jöd och greker i vårt gudsförhåll. Vi har alla den samma Herren, den samma Gud. Och inkluderat i det, alltså, vi har också den samma frälsaren. För här är tal om att Jesus, han är Herren. Han är Gud. Och som Johannes första brev slutar med ett märkeligt ord, att vi är i den sanna, alltså i Gud, i hans son Jesus Kristus. Och denne Jesus Kristus är den levande Gud och den sanna Herren Jesus. Han är Gud. Han är Gud kommit i kjöd. Sönen är Gud liksom fadern är Gud. Och den helige ånd är Gud på samma måte som fadern och sönen är Gud. Det har vi ju inte tid att tala om akkurat nu. Han är rik nog för alla som påkallar ham. Och påkallar Herren för var den står det som påkallar Herrens namn. Han ska bli frälst. Där blir det samma igen. Han kommer till att nå målet i saligheten. Vär den som påkallar Herrens namn. Jag har hört att det är någon som brukar det som argument för att utsätta med sin omvändelse. Tänker de så, ja, jag kan ju påkalla Herren och så blir jag frälst. Nej, kära vän, om du var här. Jag tror inte det är här i denna församlingen akkurat. Men de som tänker slik, de förenar sig styggelig. Och påkalla Jesus är inte något som man själv kan bestämma sig för, att nu är jag påkallad Jesus. Det förutsätter att du har kommit att tro på honom det. Den som inte tror på Jesus om sin frälse, han kan inte påkalla ham. Människornas tankar om detta är väldigt farliga. Här må vi hålla oss nöje till vad Guds ord menar. Du ser det här också, för nu kommer spörsmålet. Vårledes kan ni då påkalla den som ni inte tror på? Nej, ingen kan det. Är det inte kommit till tron, så kan ni inte påkalla Jesus. Eller om jag ska säga det på en annan måte, är det inte frälst, så kan ni inte påkalla Jesus. Om med frälst menar det, är det inte blivit kristna alltså, kan ni inte påkalla Jesus. Vårledes kan ni då påkalla den som ni inte tror på? Och vårledes kan ni tro där ni inte har hört? Det är ju troens ord som skapar själva troen, evangeliet. Och hvorledes kan de höra utan att det är någon som förkynner? Och hvorledes kan de förkynna utan att det blir utsänt? Det är detta som man kallar kedjeslutningar, som egentligen binder det första och sista led samman. Slik alltså att hvorledes kan de påkalla Herrens namn utan att de blir utsänt? Det är inte någon människa som kan påkalla Herren som frälser, visst det är någon som förkynner evangeliet. De skrevet är, och fagre deras fötter är, som förkynner fred, som bär gott budskap. Det står egentligen inte bara gott budskap, men ett budskap som bringer glädje, som skapar goda förhåll mellan Gud och människor. Vår evangeliet kan egentligen inte översättas till norsk. Man kallar det gott nytt och man kallar det ett gott budskap och ett glädjeligt budskap och så vidare. Och det är självklart inte galt. Men det säger inte hela sannheten. Hela sannheten är att här är ett budskap som skapar det rätta Guds förhåll. Som skapar glädje. Som skapar tro. Men, står det, inte alla var lydig mot evangeliet. För Isaiah säger, Herre, vem trodde väl det han hört av oss? Då kommer då troen av förkynnelsen, och det ordet betyder samtidigt hörelsen. Och förkynnelsen, hörelsen, kommer vid Kristi ord. Bara vid Kristi ord. Det betyder ordet av Jesus och om Jesus. Det är ett ord som kommer från Herren och handlar om Herren och vad han har gett och gjort. Det skapar tro. Utifrån detta Rosenius har skrivit den salmen. Du kan inte tro om en käre, så hör. Vet du många gånger Jesus sa, den som har öre, han höre. Hälsen ligger i vår hörsel. Det är farligt att inte höra. Det är farligt att inte registrera vad man hör. Det är farligt att sitta på möte och så inte lägga märke till det som blir sagt. Troen kommer av hörelsen. Och hörelsen sker vid Kristi ord. Nu går aposteln tillbaka igen till förhållandet om Israel. Och så säger han, men jag säger, har jag inte fått höra? Jo, till vissa. Deras röst gick ut till all jorden och deras ord till jordriks ände. Men jag säger, kände Israel inte till det? Det att ordet har gått ut, kände de inte Israel till det? Som svar säger att först säger Moses, jag vill göra det nidkära på det som inte är ett folk. Och ett oförståndigt folk vill göra det harme. Israel blev harme på hedningarna för de fick Guds ord. Evangeliet kom till hedningarna. Det kom först till Israel. Och Paulus gick alltid först till synagogen, men de avviste det. De förkastade evangeliet. Och så blev de harme på dem som tog emot det. Och så kom anklagen, som du kan höra den dag i dag, för religiösa människor och för synder som blir frälst. De har inte gjort ett slag för att bli kristna. Och så säger de att de har omvänt och har funnit Jesus. Sen så ber de och arbetar och kämpar och tar sig samman och ber Gud om hjälp och jag vet inte vad. Och är inte frälst. Det anstötet, det har jag känt. Kan du tro, jag huskar när jag var ung. Jag var med på blåkorsmöte tidigare en söndag morgon. Jag har talat det för förresten. Jag var med för att spille. Det var beväpning för uteliggaren i Oslo. Och de kom bokstavligt talat för rennesten. För att fylla resten. För att teglverkene. Och de hade övernattat och ligga upp på varma ovner. Och de såg inte ut alltså. Och så fick de stark kaffe. Och så fick de smörbröd. Och det var smörbröd som det var mening i. Det var biff och sverkarbonader. Det var rena middagsmaten. Och så var det vittnesbörd. En som skulle pröva att preka. Han begynte att läsa ord om den förtappte sönnen. Och då blev det möder och spetakel ner över räckorna. Pass dig själv, du sa det sen. Pass dig själv. Jag kunde vara kommit här och läsa detta för oss. Pass dig själv, du. Jag fortalte det till Anna Jensen en gång och sa, nej, går ikke an å bruke den texten for det publikum. Och det är klart, när du ser i Lukas 15, vem är det Jesus talar till? I ordan den tappte sønn, som vi kallar det. Det är ju fariserna och de skriftlærde. Det är det man talar det. De egenrättfärdige. Man talar inte slik till de förtappte, åpenbara syndere. Han säger han är kommit för att söka det som är förtappt. Att de friska har inte bruk för lägen, men de som har det ont. Men nog om det, så var det en där i Blåkorsdag. Han vidnet. Det känner mig, gutter, sa han. Dere vet att jag gick in och ut hos Polti. Det är en sån Oslo-jargong. Dere vet att jag låg i rennesten. Dere känner mig, gutter. Jag är frälst. Det var inte vanskeligt att se. Han strålte som en sol. Kunde se det på honom att han var frälst. Och så citerade han, jag är helt säker på vilket ord det var, enten det var Isaias 4:22 eller det var 3:25, men det kan vara det samma. Han citerade ett av de orden där, jag är den som utsätter dina misgärningar för min skyld, och dina synder kommer jag inte ihåg. Eller så var det det, utstötte din överträdelse som en tåk och dina synder som en sky. Men kan det vara samma vilket av dem, men det var han citerte. Och så, det var detta Jesus gjorde, skjønner dere. Det har Jesus gjort, vet du. Men ser du att Jesus, han döde för oss. Han sa för vår samla, vet du. Det har gjort, ser du att det har gjort. Och så är det plötsligt en som reiser sig halvt upp ned i församlingen där. Riktigt en förkommen stackare. Och så börjar ansiktet han att lysa upp. Och det är som en tåke, en sky blir tagit bort från ansiktet. Och så säger han, oj ja, sa han, och nu ser jag det. Och Gud, så tack, nu är jag frälst, sa han. Och det var han. Det visade sig efter på det. Han var frälst. Och då stack det i mitt hjärta. Jag bad till Gud. Jag kämpat mot min synd. Och jag hade inte annan intresse än att vara med och arbeta i Guds rike. Det var nästan inte den ting jag inte var med på. Det var bara en ting jag inte kunde se. Jag kunde inte se jag var frälst. Men det kom en dag. Jag hade mistet tron på allt jag var med och gjorde. Och jag såg mig själv. Och såg att det var inte någon räddning för mig. Nej. Den dagen fick jag se att Jesus hade frälst mig också. Det är evangeliet. Ja, jag måste spöra dig som sliter med dig själv. Du, varför gör du det? Varför gör du det? Jag må då väl, säger du, jag må då. Nej, det är det du inte må. Du må då inte väl, varken det ena eller andra. Hör! Hör! Det jag gjort. Är det? Det evig frälse för alla dem som lyder ham. Jesus, det vill säga tror på ham, tar emot ham alltså. Och då du tar emot honom, då säger du tack Herre. Då tänker du inte på vad du föder. Du har väl aldrig följt det värre i ditt liv än när du ska säga tack till Jesus för frälsen. Bara tack ham du. Vad är det? En vidunderlig sang Jonas sang igår. Var det skriftlig? Han blev ute med sitt eget blod, Guds son. Jag har det skriftlig. Det är troens ord det. Det som vi förkunnar. Det kan du stole på. Är du frälst? Skriften säger, den som tror på ham har det icke blivit till skamme. Varför står det så ofta? Jo, fordi vi följer det som om vi skulle bli till skamme. Om du inte tror på mig då, tänk om det var galt. Den som tror på ham ska inte gå i Israel. Då blev de harme. De blev nitkära. Och hedningarna. Och det bevisar att de hade saktens fått höra det. Manglade inte på det. Ellers kunde det inte bli ett nitkär och harme på den måten. Om Israel säger Gud, hela dagen rakt jag mina händer ut till ett ulydig. Och igen kommer spörsmålet, har då Gud förkastat sitt folk? Men alltså icke. Men det ska vi då ta upp emot. Min frälser och försoner, min salighet och fred som du i himlen. På Golgata har du tronet en gång, all världen restet, tornekronet, mina synder. Vad Gud av mig har krävet, det har jag fått. Det liv jag skulle levet, det levde du för mig. Den död jag skulle lida, på korsets träd du led. Den strid jag skulle strida, i angst för mig. Den kalk jag skulle tömma, den har du för mig tömt. Mig skulle Gud fördöma, du blev för mig fördömt. Jag var av Satan bundet, du Satan för mig bant. Min seger, den är vunnet i segeren, du vant. Här vare dig Jesus. Detta till det som blir kallt för en hyggestund.